Just i dessa minuter har Kårkulla samkommuns förtroendevalda, de har satt sig vid sina datorskärmar för att delta i ett extrainkallat fullmäktigemöte på distans. Ärendena på dagens agenda, de är ganska få, men desto känsligare. Bland annat ska man än en gång besluta om vad man ska ta sig till med samkommunens styrelse. Ska den avsättas eller inte? Den riktigt skarpsynta upptäcker också att det inte finns någon paragraf 6 på föredragningslistan. Och när jag frågar efter det här ärendet så visar det sig att det visst finns ett ärende under just den paragrafen, men det är hemligt. Och alltså så hemligt att det inte ens fick synas på föredragningslistan. Också styrelsen ska mötas efter att fullmäktigemötet är avklarat och då finns det hela 3 hemliga ärenden på listan. Och vi ska återkomma till vad som kan tänkas vara i görningen. Medan Kårkullas fullmäktige möts så ska vi här i slaget efter 12 idag fundera på vad det kan vara som gör att Kårkulla samkommun har hamnat in i så här utdragna och besvärliga konflikter. Jag heter Maria Nylund och med mig här för att diskutera samkommunen så har jag specialforskare Siv Sandberg från Åbo Akademi. Välkommen.
Tack så mycket.
Och så har jag Åbo underrättelsers chefredaktör Tom Simola. Välkommen.
Tack så mycket.
Ja, var ska vi börja? Jag skulle vilja egentligen be er spekulera lite i vad som kommer att hända på dagens fullmäktige möte. En styrelsemedlem som jag har talat med så var övertygad om att den utdragna konflikten kommer att få en lösning idag. Vad tror du, Tom Simola, att kommer att hända?
No, det är nog mycket sannolikt att vi kommer att se någon form av linjedragningar gällande framtiden. Och alternativen är väl att kommer det att ske någonting med styrelsen i samkommunen. Det är då kanske lika sannolikt som det att vi kanske ser att någon väljer att avgå till exempel. Att hur kommer samkommunsdirektören nu att se på sin egen framtid och möjligheten att leda Kårkulla in i en stor förändring och som en del av ett kommande välfärdsområde. Att det här är mycket spekulationer men att det baserar sig nog ganska långt utgående på det att situationen är nog mycket besvärlig som den är nu. Och för att hitta en väg framåt så måste någon eller några göra något konkret.
Just det. Siv Sandberg, du är alltså specialforskare vid ÅA. Vad tycker du, vad borde hända nu för att få Kårkulla samkommun att fungera normalt igen?
Samkommunen har ju försatt sig i ett läge av handlingsförlamning där på något sätt alla är luven på alla och de här situationerna brukar i politiken lösas genom att någon avgår och det är då antingen, precis som Tom säger, det här antingen så byter man ut styrelsen eller sen är det någon på tjänstemannasidan som det här drar slutsatser.
Så du förväntar dig att någon dera ska hända också idag då?
Det som formellt är på listan så rör ju förtroendet för styrelsen och det här eventuellt om man sätter igång den processen så har den ju sin det här utstakade gången enligt kommunallagen.
Det är en ganska lång process i alla fall. Många som tycker att det här är en lite onödig piruett. Med tanke på att kommunalvalet nu här är i april redan.
Men det är inte heller ett läge där man kan ha en total handlingsförlamning i organisationen för att vi har ju som sagt precis som Tom sa en reform på kommande och vi behöver ha en handlingskraftig styrelse och handlingskraftig organisation också för att klara av den dagliga verksamheten men framförallt den här framtiden som är ju riktigt i vågskålen just nu.
Men många lyssnare känner säkert till att det är någonting som är riktigt på tok inom Kårkulla. Men att få kon på vad det har handlat om så kan vara ganska snårigt och beroende på vem man frågar så får man dessutom lite olika svar. Det har helt klart funnits en besvärlig konflikt inom styrelsen som vi var inne på och det finns också ett utbrett missnöje inom personalen. En del hävdar att det är frågan om 2 helt skilda saker och som man inte ska blanda ihop. Andra hävdar att konflikterna inom styrelsen tvärtom just handlar om det utbredda personalmissnöje där halva styrelsen vill lyfta problemen på bordet och den andra halvan vill tysta ner dem. Du Tom Simola, du skrev i lördags här en ganska frän ledare om just Kårkulla och de här konflikterna som pågår där. Berätta, vad tänker du att ha förorsakat den här pågående krisen inom Kårkulla?
Det är nog sällan en enskild fråga eller en enskild person som ligger bakom en så här hopplös situation som Kårkulla nu har råkat in i. det tyder nog på, som du sa här, att det har funnits två olika synsätt i grunden. Och man har inte liksom klarat av att diskutera sig vidare och komma vidare och lyfta katten på bordet internt där. Varken inom styrelsen eller inom den administrativa ledningsgruppen. Och det här att så där många från personalen ändå skriver under en lista trots att den är anonym tyder nog på att det finns ett starkt missnöje för att tröskeln är nog väldigt hög på att när det gäller att skriva under en lista där man då säger att ledningen i den organisation där man jobbar inte fungerar.
Just det. Kan du lite konkretisera vad du tänker att det här kan handla om då?
Om man nu tänker så här att hur en sån här kommunal organisation fungerar, så det finns den här tjänstemannaorganisationen och den här serviceproduktionen. Och Kårkulla är ju i högsta grad en serviceproducerande samkommun. Det är ju i första hand inget politiskt organ. Att de här politiska organerna finns nu där bara för att se till att den här verksamheten ska löpa så smidigt som möjligt. Så att nu är det ju samkommunsdirektören här som agerar både inom styrelsen och inom tjänstemannaläggningen som är den här avgörande personen i frågan här som egentligen spindeln i hela nätet för att det ska fungera friktionsfritt mellan politiken och förvaltningen i Kårkulla.
Just det, så du sätter strålkastarljuset på henne. Sofia Ulstedt, samkommunsdirektören.
Och om det tidigare har framkommit missnöje och man har inom styrelsen fått information om saker och ting, så borde styrelsen i mycket tidigare skede ha tagit tag i den här frågan och faktiskt rätt ut att vad det egentligen handlar om. Att den här situationen har egentligen spårat ut nu där och det är väldigt svårt att hitta tillbaka till normalläge utan att man vidtar radikala åtgärder.
Ja, där har ju den här så att säga ena kritiska halvan av styrelsen har ju försökt påtala det här missnöjet inom personalen. Men det har inte lett någon vart. Jag menar när du säger att man borde ha tagit tag i det tidigare.
På det här sättet man har valt att behandla det där också, att man har en hel massa hemligstämplade paragrafer, vilket är nog lite tvivelaktigt i sig just för tillfället också, så tyder nog på att det är kanske mera kaos än man utåt egentligen kan förstå.
Just det. Vad säger du, Siv Sandberg, om den här konflikten? Vad är kärnan i problematiken här?
Utifrån ser det ut som att det har uppstått två parallella maktstrukturer. Att vi har den här formella maktstrukturen som går via samkommunsdirektören och det här ena halvan av styrelsen. Och tydligen så lyckas inte den här förmedla signalerna allsidigt från personalen och från fältet. Och då har man vänt sig sen då till andra styrelsemedlemmar som inte har den här formella det här, eller formella inflytandet över de här frågorna. Så uppenbarligen kan finnas också det här en delning bland de ledande tjänstemännen och så här, att det ser man inte riktigt utåt, men att maktstrukturen fungerar inte som det är, och de här signalerna just som sagt från personalen och från organisationen, både som löper via ledningsgruppen och in i styrelsen, man borde få en helhetsbild, och nu det här sitter man med två verklighetsbilder som på något sätt konkurrerar med varandra, som har lett till den här misstroende, det här förtroendekrisen. Det här Kårkulla ju som organisation, det här på det sättet är inte så märkligt att den är inte särskilt stor egentligen i det här antalet anställda, att vanliga kommuner har lika många anställda, men att den är ju en samkommun, det här med delägarkommuner från hela Svensk Finland, och den geografiska splittringen finns ju också inom serviceproduktionen, så det här, det förekommer säkert ganska många olika varianter av trasiga telefoner, det här internt liksom inom organisationen och mellan regionerna och från ägarkommunerna, och det här blir en soppa, och det här behöver man borde man ha en ganska starkt grepp om för att få en sån organisation att fungera i grunden, att den är relativt komplex liksom i den här styrningsmodellen, trots att själva verksamheten är det här egentligen inte särskilt komplicerad.
Just det, och säkert väldigt god kommunikation också, kan man tänka. Det där, en del anser nu alltså att samkommunsdirektören och styrelseordförande Anna-Lena Karlsson Finne, att de tillsammans skulle ha dolt problem och försökt mörka det här utbredda missnöjen om personalen till exempel. Den här kritiska delen som man kanske kan kalla för bråkstakarna inom styrelsen, så hävdar också att samkommunsdirektören har fattat tjänstemannabeslut i ärenden som styrelsen borde ha fått ta del av. Det andra lägret så att säga anser att den här kritiska halvan i styrelsen, de här bråkstakarna, de i sin tur inte alls behärskar till exempel mötesteknik eller juridik. Mötesjuridik, och de är inkompetenta och vet inte hur man beter sig i en styrelse. Det har styrelseordförande Anna-Lena Karlsson Finne sagt upprepade gånger i, i medier. Jag tänkte att om vi tittar på de här påståendena, de här nu så att säga bråkstakarna, de hävdar alltså att samkommunsdirektören och styrelseordföranden har sett till att många ärenden aldrig har nått styrelsen. Hur stor makt har en ledande tjänsteman och en styrelseordförande tillsammans? Vad tänker du, Tom Simula? Du har ju lång erfarenhet av det här också från din tid som kommundirektör.
De facto så har ju styrelseordförande en väldigt stor makt. Att det är ju styrelseordföranden som lägger agendan och bestämmer om vilka ärenden som kommer på listan när man behandlar listan för ett ärende. Att det kanske inte alltid ens framkommer i offentligheten hur stor makt de facto en styrelseordförande har. Och det är nog väldigt viktigt att den ledande tjänstemannen, hela personen där som är föredragande i ett organ och styrelseordförande eller ordförande för organet har ett gott samarbete, att det finns ett förtroende däremellan. Och det verkar ju finnas i fallet Kårkulla. Men sen när man går både vidare inåt i Kårkulla, in i tjänstemanorganisationen och personalen, så verkar det finnas inte finnas ett förtroende mellan samkommunsdirektören och övriga personalen. Åtminstone ett ganska utbrett missnöje. Mm. Och samma sak när det gäller politiken, så ser det ut att det är väldigt tudelat där. Och då uppstår det nog en situation som där någon egentligen måste försvinna ur organisationen för att man ska komma vidare. Att det går nog inte bara med diskussioner och genom att försöka hitta, glömma det som har skett så här långt, utan nu gäller det nog att försöka få en ny start där.
Mm. Man tänker nu här att det har funnits det här paret här, samkommunsdirektören och styrelseordförande, som har haft uppenbarligen ett jättegott samarbete, och styrelseordförande har ju i vått och torrt stött samkommunsdirektören. Hur svårt blir det för de övriga styrelsemedlemmarna att hävda sig då mot den här typen av makt som de här då två tillsammans har? Vad säger Siv Sandberg om det?
Det här, man kan ju säga att de har makt, men kanske inte fullständig legitimitet, för att varken deras har uppenbarligen förankrat det här sitt agerande riktigt hos det kollektiv som man finns, alltså antingen hos resten av styrelsen eller sen hos de ledande tjänstemännen. Att det är ju där att makt har man, det här, precis som Tom säger, så har det här, den föredragande tjänstemannen och det här styrelseordförande, det är ju de som tillsammans bestämmer vilka ärenden som tas upp på listan till kollektiv behandling och vilka som då kan tas som tjänstemannabeslut. Och det här bygger ju förstås på förvaltningsstadga och lagstiftning. Men sen finns det alltid de här gränsdragningsfallen, att är det här nu till exempel ett vikariat som ska tas till styrelsen eller kan det tas som tjänstemannabeslut? Och när sånt här staplas på varandra och det blir en sån här liksom känsla av att det här är inte legitimt, så är det ju det här sånt som urholkar förtroende. Så trots att man har makten, så har man inte legitimiteten, och det är väl kanske det som är det här, det som händer i Kårkulla just nu.
Mm. Tror ni att man har gått för långt med det här då, att det har gjorts för mycket tjänstemannabeslut till exempel? Har de rätt i här som hävdar att mera borde ha förts till styrelsen till exempel? Har ni någon uppfattning om det?
Det är nog jättesvårt att säga det här utan att känna till vad det handlar om för ärenden och hur förvaltningsstadgan ser ut. Det är ofta så att när någon, det här, om man får en kontakt från personalen till exempel, så kan det den människa som agerar i egen sak och tycker att den här saken borde tas upp, att nu har saken behandlats det här på ett orättvist sätt och den borde prövas i styrelsen. Och ibland har den tjänstemannen haft rätt att ta beslut i den här frågan, att det blir ju sån här, ibland så uppstår processer av rationella skäl och ibland av irrationella skäl, och det är jättesvårt att det här på något sätt liksom sortera och veta utifrån att vad som är bara gnäll och vad som är faktiskt då felaktigt förfarande, och det är ju en av de här sakerna som gör det här väldigt svårt att bedöma utifrån.
Mm. Just det, att något uppenbart liksom här nu har kanske inte, eller svårt att se utifrån i alla fall. Men det här andra påståendet då, att de här bråkstakarna inom styrelsen så att säga, att de skulle vara inkompetenta och de saknar kompetens i mötesteknik och mötesjuridik och att styrelsen därför har slutat fungera eftersom man inte alls vet eller bryr sig om hur ett styrelsemöte borde gå till, och att också jurister från kommunförbundet skulle konstatera att det här styrelsearbetet har varit kaotiskt inom Kårkulla. Vad tror ni om det här? Alltså, ligger det någonting i det här att man skulle sakna någon sån här mötesteknisk kompetens?
Kommunalt beslutsfattande, som ju också samkommunalt beslutsfattande, är ju av en orsak formbundet, att det ska följa förvaltningslagen och kommunallagen och förvaltningsstadgan. Och det är den orsak att skulle man inte ha de här formerna, så skulle vem som helst kunna fatta beslut var som helst, och därför har vi regelverk. Men sen är det frågan om då, som sagt, att tar man upp ett ärende som informationsärende eller är det beslutsärende. Och här är det ju också dels förvaltningens skyldighet att informera
tjänstemännen,
alltså tjänstemännens skyldighet att informera det här styrelseledamöterna att hur man tar upp ett ärende och hur man får ett ärende liksom formellt på listan och det här, jag vet inte om det handlar om sådana saker, men sånt brukar det ofta vara i synnerhet bland ovarande beslutsfattare att man fattar inte riktigt att man måste agera enligt den här formella processen för att få det förankrat och få det beslutat.
Nu är det kanske det viktigaste när vi tänker på kommunala organisationer, samkommuner, kommuner, att det är liksom ordning och reda i förvaltningen och i beslutsfattande. Att det finns nog alltid nästan i samtliga organ någon som tycker att det är viktigare vad jag tycker än vad det står i lagen. Och sen om det är tillräckligt många som gör det så blir det total katastrof och kris. Men att nu är det viktigt att hålla sig till spelreglerna. Och jag tror att när man gör en lista som ska behandlas under ett möte så är det väldigt viktigt att man förankrar det här ärendet i organisationen, det vill säga hos dem det saken gäller i organisationen, plus att man vid behov på förhand diskuterar med de politiska grupperna att informera om den här frågan, att det här är bakgrunden och det här är regelverket och nu ser vi att möjligheterna är det här eller det här och därför borde vi göra det här. Och det är också viktigt att den föredragande har en klar syn på saken och känner till bakgrunden att och allt viktigare i dagens läge är den här öppenheten att hålla på med listor i sista sekunden, sista minuten inför mötet eller skriva någon där som Kårkulla har alla paragrafer inför styrelsemöten nu, så skapar mycket inte bara missnöje utan misstänksamhet kring det här, att vad är det egentligen som pågår nu och så här.
Men allting är så hemligt.
Ja, alltid, man måste också som kommunaltjänsteman kunna säga att det här gick fel nu, vi måste ta det här på nytt, att sorry, att hej. Att man får inte sätta för mycket prestige heller i det här, att det är jag som har rätt här och ni andra får. Vad det än är så ska ni liksom backa här. Och det tycks ha uppstått en situation i Kårkulla där det är viktigare nu vem som har rätten än att man kommer vidare.
Just det. No, men du Tom Simola, i din ledare som du skrev som vi var inne på redan så där kritiserade du också tyckte jag lite hårda ordalag eller åtminstone väldigt rakt på sak så kritiserade du också så kallade fritidspolitiker som ska fatta beslut om saker som de inte känner till, som till exempel nu då Kårkullas fullmäktige ledamöter som normalt sett bara möts en eller två gånger i året och du skriver att ett av de största problemen med dessa så kallade demokratiska organ är att medlemmar måste fatta beslut i frågor som de inte känner till tillräckligt bra. Berätta, vad tänker du om de här nu som är satta att sitta i till exempel Kårkullas fullmäktige?
Ja, det är en mycket svår situation för dessa personer. För hur man än försöker få reda på och få information så är det väldigt svårt att sen veta. Speciellt om det finns, som Siv sa här, nästan två parallella sanningar om hur det har gått till och vad saken gäller. Så är det ju jättesvårt att sitta där och egentligen sitta som en domstol och avgöra att vem har rätt nu i det här fallet och hur ska vi gå vidare. Och det är kanske en av de största svagheterna med olika organisationer och samkommuner. Och där är kanske det ännu svårare i en samkommun än det är i kommunerna i och med att många, det finns ändå rutinerade beslutsfattare i många kommuner som har varit länge med och vet ungefär hur regelverket fungerar och liksom litar på att man kommer vidare. Men i Kårkulla så är det kanske också många, om man tittar på fullmäktige där, som saknar den här som rutinen från sin egen kommun och kopplingen mellan hemkommunen och det här. Kårkulla är ganska vag många gånger också, som gör att det är inte kanske, det är inte personerna som sitter där, det är inte deras fel, utan det är ett systemfel här, att hur ska man bättre liksom kunna få förvärva den här kunskapen och det, för att kunna fatta beslut i så här svåra frågor.
Vad tänker du Siv om det här?
Jag tänker ju att fritidspolitiker är de enda politiker vi har i det finska systemet och det är en nackdel. Jag har många gånger gjort den här reflektionen att de här stora samkommunernas stora fullmäktigeförsamlingar hör bland de allra sämsta kollektiv att fatta beslut i svåra frågor. För att de här samlas sällan, det här de känner inte varandra, vilket är en ganska viktig sak i den här att är du i en kommun så börjar du känna dina partikamrater och grannpartiets det här ledamöter, men att men om man träffas jättesällan och kommer från helt olika politiska kulturer, om du dessutom har relativt många som fallet är i Kårkulla, både i fullmäktige och styrelsen, som inte heller finns i eliten i sin egen kommuns beslutsfattande. Så det är många saker som gör att, att de här är satta i en jättesvår situation. Att sitta du varannan vecka på kommunstyrelsemöte till din egen kommun, då har du ändå förvärvat någon typ av rutin och ryggrad kring beslutsfattandet. Men är du det här en politiker som kanske är det här suppleant i fullmäktige i din egen kommun, och sen sitter du Kårkullas fullmäktige, så har du liksom en ganska tunn erfarenhet av kommunalt beslutsfattande totalt sett. Och ska du sättas då i en situation där du ska vara med bland det här ungefär 40 andra och lösa ut en det här en förtroendekris, så det är ett otroligt stort tryck på de här människorna som finns med här, och det här, och där också styrelsen inte fungerar, och där det också finns dubier mot tjänstemannaledningen. Så jag avundas verkligen inte de fullmäktigeledamöter som sitter på möte och ska försöka lösa den här situationen, för att makten i samkommunen rullas ändå tillbaka till fullmäktige.
Mm.
Det är lite man kan jämföra med att en fotbollsmatch eller ishockeymatch där publiken ska rösta om vem som vinner matchen. Att det, liksom, det är nästan tyvärr så att det är jättesvårt. Det är liksom inte bara fakta och objektivitet som gäller där, utan det är många faktorer som spelar in.
No, vad tycker du att det är värt då, den här typens beslutsfattande?
Nu tror jag att om man ser framåt här och vad som kommer att hända med kommunerna nu och samkommunerna, om det kommer en vårdreform, så finns det en orsak att fundera på det här, att hur ska man få en bättre koppling mellan sen samkommunala och om det finns någon sådana i framtiden i någon form och de här primärkommunerna. Nog för att hela fältet kommer att se annorlunda ut, utan det blir direkt valt till ett nytt regionalt nivå och ett nytt organ där. Men, så det är inga enkla frågor det här. Men att, nu har man ju tagit små steg i Finland också mot ett mer professionellt beslutsfattande med borgmästarmodellen i flera kommuner nu. Och i övriga nordiska länder så har man kanske också åtminstone deltidspolitiker inom det kommunala, som där de är betydligt mer involverade och har möjlighet att få utbildning och få mer erfarenhet än vad man har haft i Finland så här långt.
Ja, du talar här alltså om de här kommande landskapen eller vår välfärdsområdena, som ju kommer att styras lite på samma sätt som en samkommun, på det sättet att man då väljer ett fullmäktige där också som består av politiker, och det är det högsta beslutande organet. Vad tycker du, Siv Sandberg, hur lyckade är sådana här organisationer överlag?
No, välfärdsområdena har ju en viss skillnad ändå till samkommunen, för att de som väljs in i välfärdsområdenas fullmäktige kommer ju att ha ett eget mandat i val från folket. Det här, och samkommunerna har ju utsett sina representanter det här, i det här efter valresultatet, så det här åtminstone kommer det här välfärdsområdenas fullmäktigeledamöter att ha ett eget mandat i ryggen. Men det kommer också att bli stora organ som ska ha ansvar över det här stora ansvarsområden. Så att det kommer att kvarstå en del utmaningar, men beslutsfattande kommer att kanske att eventuellt bli lite mer professionellt i den, och det här kanske på gott och ont, så man kan ju säga att det är en bra sak eller en dålig sak att det kommer också att flyttas över eller flyttas bort ganska mycket makt från de politiskt styrda organen, för att i praktiken kommer de här välfärdsområdena att vara ganska teknokratiska och styras av tjänstemän och styras ganska mycket långt av budgeten. Så det här att det är lite annorlunda utgångsläge, men lika fullt också utmanande, där det blir en balans ändå mellan den här innehållet i verksamheten och formen. Och det här, om man kopplar tillbaka till Kårkulla, så är det ju så att många har en stark känsla för den här funktionshinderservicen och, det här, och den service som berör då de mest utsatta grupperna. Och det här, ibland så tror jag i Kårkulla att det också krockar, alltså den här omsorgen om det här, om personer med funktionsnedsättning, som är det en väldigt stark hjärtesak för en själv, och sen då den här liksom beslutsfattande som är formellt och ekonomi och regler och det krockar relativt ofta också i människors huvuden, och också i det här, folk har drivkraften att vara med i beslutsfattande för att man tycker att den här gruppen är viktig, och sen så hamnar man in och det här funderar på mötesteknik och budgetar och det här, och det, där finns ytterligare en kollision som jag tror påverkar det här Kårkulla-fallet också.
Mm. Jag tror ni att det så att säga mera vanligt bland Kårkullas förtroendevalda att man är där med hjärta. Liksom. Många är ju anhöriga, helt enkelt. Vad säger du, Tom Simola?
Ja, nu är det ju så i många fall också när man tänker på vilka uppgifter en vanlig kommun har. Så det är väldigt många som är med för att och överhuvudtaget har kommit med i politiken av den orsaken att man tycker att någonting är orättvist eller någonting inte fungerar och vill korrigera det och gå med hjärta först. Och det är ju en bra sak i sig, men så här ur helhetens synvinkel så är det nog viktigt att man har också generalister som ser på helheten och beaktar liksom realiteterna runt hela den här verksamheten.
Är hjärta en bra sak? Siv Sandberg.
Visst ska man ha hjärtat, men det här, men som sagt, vi har den här förmundenheten också för hjärtats sak, för att den säkrar ju att saker och ting blir rättvist behandlade och att man ser liksom objektivt på saker och att man använder skattebetalarnas pengar rätt, och det är också en hjärtesak, för att använder skattebetalarnas pengar fel eller missbrukar vi makt, så har vi också liksom, det här missbrukar liksom kärnan i demokratin, så det är viktigt att allting fungerar.
Jag har någon gång skämtsamt sagt så här att det är nog jättesvårt att få alla nöjda när det gäller kommunalt beslutsfattande. Men man borde se till att alla är precis lika missnöjda. Så då har ingen orsak att vara liksom avundsjuk på någon annan.
Just det, rättesnöre där. Vi har haft strålkastan lite här på samkommunsdirektören Sofia Urstedt. Och jag tänkte så där generellt, så har ni någon uppfattning? Hur bra tycker ni att hon har klarat sitt jobb att leda en sån här organisation som Kårkulla?
Det är nog jättesvårt att recensera när man igen inte känner den här verksamheten inifrån. Det är ett svårt utgångsläge det här överlag att vara samkommunsdirektör. Hon är inte heller den enda samkommunsdirektören. Det har blåst runt omkring att det har varit processer både i Kajanalands social- och hälsovård och i Soite i Karleby kring samkommuns det här ledningen. Så att det är nog en sån här, du ska jämka samman så många olika intressen, både de politiska och sen också de här substansmässiga och personalens intressen. Så att det blåser nog på samma sätt som det också har blåst i kommundirektörsposter. Så att det här, på det sättet så är väl situationen egentligen inte så unik.
Jag delar nog Sivs uppfattning här, och det kanske viktigaste uppgiften man har i ett nyligt fall som samkommunsdirektör är säkert att se till att man har behöriga, framförallt kompetenta människor omkring sig som vet vad de sysslar med. Det är omöjligt att en samkommunsdirektör skulle kunna känna till allt och veta hur en viss sak fungerar i samkommunen, men det är viktigt att man har liksom den här möjligheten att fråga och lita på vad andra gör och diskutera sig fram till gemensamma lösningar. Och vi behöver också koppla in politiken om man märker att det här är en sån fråga att vi måste liksom samordna allt just nu och genast för att komma vidare här.
Mm. Ni som har försvarat henne hela vägen så har ju sagt att det här är jätteorättvist att kritisera henne eftersom hon har en så svår sits också med tanke på just den här kommande social- och hälsovårdsreformen, att den är stor och den är besvärlig och hon är jätteduktig, har det där styrelseordförande sagt upprepade gånger. Kan den här stora förändringen som Kårkulla står inför, kan den på något sätt spela in här i att det har uppstått en sån här seglivad konflikt, tror ni?
Det är svårt att säga, alltså man har ju chefer för att de ska ta stötan, att cheferna blir ju på ett sätt en typ av ställföreträdare för allting som sker i organisationen, och ibland är det rättvist och ibland är det orättvist att de får ta stötarna. Och det här, och som sagt, det har blåst rätt mycket på kommunfältet, och det uttrycker ju det här att det är förändringar på gång och att det finns en viss frustration också hos politikerna med att man själv känner sig lite hjälplös och lite tandlös, och då det här spillar över på chefen, och det är ibland rättvist och ibland orättvist.
Har du Tom något som du tänker på kring det här?
Nej, nu är det som Siv sa att det är ändå chefen sen i sista hand som är ansvarig både när det gäller goda saker och när det gäller mindre goda saker. Och nu är det ett faktum, det måste sen gälla ett privat företag, en organisation, en förening eller en samkommun eller en kommun. Så att är det så att inte den högsta ledningen, högsta chefen och styrelsen drar jämt, Så är det nog så att någon där måste backa där och då oftast då börjar med något helt annat.
Just det. Om vi kommer tillbaka till det där vi startade, så det är alltså rätt så många nu som bedömer att samkommunsdirektören Sofia Urstedt kommer att lämna in sin avskedsansökan på fullmäktigemöte idag, som alltså pågår just nu. Jag talade med Kårkullas fullmäktigeordförande Krista Rönnlund igår för att reda ut de turer som krävs om samkommunsdirektören Sofia Urstedt begär om avsked. Han konstaterar att det är fullmäktige som har anställt henne och det är fullmäktige som beviljar avsked. Krista Rönnlund sa också att man skulle kunna tänka sig att man kopierar den lösning som man skapade i Kimitojens kommun i oktober då kommundirektör Anneli Pahta avgick där. Då var det så att att en stor del av Kimitojens fullmäktige församling uppgav att de inte längre har förtroende för kommundirektören Anneli Pahta. Det där, Siv Sandberg, kan du kort beskriva alltså, hur löste man den här konflikten och vad är det som man då tänker att man ska kopiera här?
Nej, det är ju direkt ur kommunallagen. Alltså det finns ju en paragraf som gäller direktörsavtal och det har de flesta kommundirektörer och också samkommunsdirektörer. Och ifall den här direktören självmant ber att få aktivera sitt det här direktörsavtal, så det här kommer då det att köra över eventuella misstroendeprocesser som är på gång. Och det här då löser man det genom att det här tjänstemannen backar.
Just det, så att ifall hon nu självmant vill avgå så kan man komma överens. Hon får rätt i sitt avgångsvederlag, 56 000 euro lär hon ska ha då i sitt direktörsavtal. Ännu så där formellt, vilken roll har styrelsen i ett sådant här arrangemang ifall hon nu då begär om avsked?
Det här det är styrelsen som ska förhandla då med det här tjänstemannen. Det, här, det finns en procedur kring det här avtalet och sätter igång det och så får man en förhandling och så det här, kommer det ett förslag från, det här, från den här förhandlingen till styrelsen som beviljar eller inte beviljar det här avskedet då enligt ansökan.
Just det. Jag förstår också att i den här typens avtal sen då så kommer man också överens om att lägga saken bakom sig och inte sen då längre smutskasta varandra eller i medier till exempel i fortsättningen, att man inte kommenterar den här saken överhuvudtaget efter att man har kommit överens, gjort ett sådant här avtal. Vad tycker ni, är det här en bra eller dålig sak? Tom Simola?
Det låter ju helt vettigt att om man nu har löst frågan så är det ingen idé att älta i den efter att man har nått den lösningen.
Nej, så är det ju. De ser ju lite olika ut de här avtalen, men brukar ju höras till det. Och i synnerhet när man lyfter det här avgångsvederlaget. Det här Kuntalehti hade en översikt över kommundirektörernas avtal här ganska nyligen. Och där stod det i ett avtal då att man kommer överens om att kommundirektören och det här och politikerna aldrig får diskussioner om interna frågor i pressen. Och det här det står knappast i Kårkullas, men det är ju en sån här sak som man kan liksom avtala om sen då, det här under vilka former man löser sån här oenigheter inom organisationen. Och kanske det skulle ha varit med facit i hand klokt att göra så också i Kårkulla.
Mm. Men är det här, man kan ju också tycka att man då så att säga inte får veta vad som låg bakom eller att man på något sätt döljer nu sätter vi bara locket på och så går vi vidare. Det är inte så genomskinligt kan man tycka.
No, fast Kårkulla är en offentlig organisation så skulle jag väl säga frågan som så att politiken borde ligga i bakgrunden i samkommuner som Kårkulla som i första hand är serviceproducenter och ska se till att deras klienter, kunder, brukare har det så bra som möjligt. Att politiken borde aldrig få en så stor roll i en samkommun som producerar service som den har fått i Kårkulla. Att det i sig är ett misslyckande.
Nej, det är alldeles korrekt att den här just beslutsorganisationen och det här och den professionella förvaltningen borde ju synas vara så osynliga och stöda den här innehållet och det här fungerar där i bakgrunden och sen det där med att liksom lyfta upp ärenden i det här i offentligheten så det här det finns en, klart att det finns en typ av skvallerintresse i det men att det här det gynnar ju inte någon människas framtid sen att det blir sen i såna striders hetta så säger ju folk både ett och ett annat och det här och det kanske inte är bra att det heller förföljer människor i kommande uppdrag för att det här att det inte på det sättet kanske en eller enskild människas fel utan den här konstellationen blev bara sån att alla började agera lite oöverlagt.
Tycker ni att man har agera oöverlagt här så här långt i offentligheten. Krista Rönnlund sa att man skulle må bra av att vara lite ödmjuk och försiktig och inte gå fram med storsläggan. Har ni upplevt storslägga här?
No, jag tror väl nu att någonting har pågått en längre tid i Kårkulla, men det här bara tror jag vet inte. Och kanske ett problem här är också att det spekuleras väldigt mycket nu och vi sitter här och spekulerar istället för att veta om hur det egentligen är och varför det är så här. Och jag tror inte heller man kan peka ut någon enskild skyld i den här frågan utan det har nog bara av olika orsaker uppstått en väldigt olycklig situation i Kårkulla och nu bör man fokusera på att lösa den och komma vidare.
Ja. Allra avslutningsvis, det där en hurdan nystart skulle Kårkulla nu behöva tycker ni? Vad säger Siv Sandberg?
Man borde det här bevisa att man klarar av att samarbeta och klarar av att fatta beslut och fokusera på verksamheten för man har stora framtidsfrågor framför sig med den kommande vårdreformen och där man inte behöver ha råd att förlora någon som helst kapacitet i organisationen.
Mm. Vad säger du Tom Simola?
Jag tror och hoppas att man idag ska kunna komma så långt att man idag inleder en ny framtid i Kårkulla. Hur det nu sen görs kan jag inte säga, utan det bör nog samtliga som är involverade där nu gemensamt komma överens om och hitta en väg i snabb takt, för att vi ska komma ihåg att redan nästa år är tanken att det ska hållas val för nya välfärdsområden, och ganska snabbt ska den här verksamheten starta. Så det betyder att det finns ett enormt behov av planeringsarbete och att skapa nya strukturer i ett kommande välfärdsområde, så att det är nog, det är nästan lite bråttom.
Vilken skada tror ni att det här kan ha förorsakat?
Det värsta är ju ifall det har gått ut över personalen, så man borde åtminstone skapa arbetsro för personalen. Det är liksom den allra första, och sen de här strategiska frågorna. För att om det leder till exempel att folk börjar byta jobb för att man tycker att arbetsgivaren är inte trovärdig, så det är ju liksom en långsiktig skada. För att det här, så att liksom skapa lugn för personalen, och sen också för ägarkommunerna som ju är viktiga intressenter och som säkert ser på den här situationen det här med ganska stor förvåning.
Och där har du redan människor lämnat sina jobb så här långt, på ganska flera stycken på höga poster. Men det där, vi får se vad dagen för med sig. Vi avslutar dagens slaget efter 12 här, som idag handlar om den utdragna konflikten inom Kårkulla. Tusen tack till er som var med, specialforskare Siv Sandberg från Åbo Akademi och chefredaktören för Åbo underrättelse Tom Simola. Jag heter Maria Nylund.